Hej och välkomna till veckans avsnitt av Avanza-podden. Det är onsdag den 6 oktober när vi spelar in det här. Det är ganska grått och regnigt ute och det är ganska grått och tråkigt på börsen. Men idag ska vi liksom snäva in oss på ett segment av bolag och inte prata så här jättemycket om börsen i sin helhet. Vi kommer säkert in lite på det också. Men det vi ska prata om idag, det handlar ju lite om hur du tog dig till jobbet i morse, Niklas.
Ja, det gör ju det. Och du vet att jag vill ha den här vardagsmotionen. Jag cyklar ju självfallet. Därmed så använder jag ju också en del infrastruktur. De vägarna jag cyklade på. Dessutom, som ni vet, jag cyklar över Lidingöbron på morgonen. På min högra sida så ser jag en bro växa fram från Ropsten över till Lidingö. Den här gamla bron, den är inte schysst längre. Den är inte schysst.
Nej.
Och det finns andra broar ute i världen som inte är schyssta, Johanna.
Det finns det. Och nu måste jag ju också komma in i den här matchen.
Hur kom du på jobbet?
Ja, eller men alltså jobbet? Jag gick och åkte buss. Men jag gick till ett av de kanske största infrastrukturprojekten vi har i Sverige. Till Slussen. Där kan man ju stå i liksom en kvart och bara titta på allting som händer och alla hål som finns och bara bli lite konfunderad i hur de får ihop allting. Vilket projekt.
Det är därifrån termen SaaS kanske har fötts. Skanska as a service, för de har ju att göra.
Ja, det har de verkligen, ja. Men därifrån tog jag sen bussen. Men det är ju inte det vi ska prata om här idag, utan vi ska ju prata om infrastruktur som är glödhett.
Ja, exakt. Och det här är ju något som man pratar om väldigt mycket nu för tiden. Det är ju lite annars kanske till vanlig traditionell exponering på börsen också. Det är ju lite mer ocykliskt. Det är ett spännande tema. Det är många som pratar om det här. Därför så vill vi idag prata om Carnegie Listed Infrastructure, som är en ny fond lanserad 18 augusti. Och vem är då inte bättre än fondens förvaltare, Mikael Tarnowski Berlin. Varmt välkommen till podden. Kul att ha dig här.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Vi börjar från början. Vem är Mikael?
Ja,
vilken existentiell fråga.
Hur djupt ska vi gå? Ja. Jurist och ekonom från början. När jag liksom började jobba så började jag först inom strategi consulting eller management consulting på BCG. Men någon gång för länge sedan så råkade jag läsa en bok om investeringar och bestämde mig direkt för att ändra inriktning och börja med investeringar istället. Blev typ lite besatt. Läste allt jag kunde hitta.
Johanna, det här börjar väldigt bra.
Åkte till Omaha och lyssnade på Warren och det var liksom det jag ville hålla på med. Så 2007 började jag jobba på private equity-bolag. Jobbade ett par år. Sen 2013-14 startade jag en specialfond som jag körde i 5 år. Som Carnegie Fonder sen tog över med mig. Och sen 2018 är jag på Carnegie Fonder.
Okay. Och nu har ni alltså startat den här Carnegie Listed Infrastructure som hade första handelsdag i augusti i år. Hur kommer det sig att ni startar en fond på temat infrastruktur?
Dels tycker vi att infrastruktur som tillgångslag är intressant och spännande och attraktivt. Sen såg vi väl också att det saknades att det inte var så lättgängligt med infrastruktur för en vanlig sparare. Det är oftast onoterat. Det är också kanske lite mer ovanliga bolag. Alla känner inte till dem. Så vi såg liksom att det fanns en plats för en infrafond. Sen slutligen tyckte vi också att den låg rätt bra i tiden kring liksom, lite rädd för inflation, konjunkturen och så vidare. Ligger ju väldigt bra på det sättet också. Mm.
Ja, och här tänker man ju någonstans också att tillbaka till där jag bor så har de har stängt av vägen på ett ställe därför att håll i er, det blev ett slukhål. Mm. Och då tänker man, i Sverige så tänker man ju Peab och Skanska och den typen av bolag. Mm. Det, liksom, det är markanläggning och det är asfaltanläggning och det är broar och allt möjligt och allt vad de bygger. Men det hittar vi ju inte så mycket av i den här fonden. Vi hittar inte så mycket svenskt i alla fall. Och det kommer vi komma in på lite senare. Men därför blir jag ju också nyfiken. Den här termen infrastruktur. Vad innebär det egentligen ur ett finansiellt perspektiv i din, liksom, i ditt investeringsuniversum? Vad är det för någonting?
Men alltså, den liksom enkla förklaringen eller definitionen att det är på något sätt strukturer och byggnader som hjälper till att leverera samhällskritiska tjänster. Sen kan man dela upp det lite mindre beståndsdelar. Det är så vid transport som är vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser. Vi har kommunikation som är på något sätt så här, bredband, mastbolag, kan lite så här, datacenter kan också ligga där. Sen har vi vatten och kraftöverföring, det som egentligen kanske är den så här klassiska infrastrukturen, elnät, vattenrening. Där har vi också lagt till förnybar energi. Det börjar ju ändras allt eftersom man går mot förnybar, så det är ett lite annorlunda tillgångslag än så att säga den klassiska kraftgenereringen. Och sen slutligen har vi också lagt till social infrastruktur som är offentliga fastigheter. Det kan vara sjukhus, polisstationer, brandstationer. Den typen.
Så den här termen social infrastruktur, finns det något som skiljer den termen från det i fastighetsbranschen, åtminstone tidigare, så glödheta samhällsfastigheter?
Jo, men samhällsfastigheter räknas ofta till infrastruktur, till social infrastruktur. Sen det viktiga för oss det är att de här tillgångarna eller fastigheterna också ska liksom har karaktärsdrag som liknar infrastruktur, så vi vill liksom ha stabil intjäning, långa avtal med starka motparter, så det blir väldigt viktigt att kolla på vem är motparten här. Vi vill liksom ha någon kommun eller myndighet eller något liknande i så fall. Men samhällsfastighet räknas som social infrastruktur.
Jag måste bara fråga, när du säger motpart, för tänker man på infrastruktur så tänker man ju ofta på länder, stat, regioner eller län eller vad det är, landsting, kommuner. Är det så också, eller finns det även privata liksom ägare, företag eller vad det kan tänkas vara? Företag behöver ju också infrastruktur såklart, inte minst med fabriker och vägar till och från och kanske järnväg om det är så att man ska transportera produkter man tillverkar och sådär. Men är det liksom, vem är slutkunden?
Nej, men det du säger stämmer ju. Den klassiska motparten eller kunden är någon form av stat eller kommun. Men det finns, alltså jag tänker, vad kan det vara, vägar, eldistribution. Sen är ju slutkunden är oftast någon form av konsument eller medborgare som på något sätt nyttjar en allmän tillgång, man ska säga. Men det finns också delar av infrastruktur som har lite mer privat karaktär. Alltså tänker datacenter, bredband, telekom, alltså mastbolag. Där deras kunder är ofta kanske ett privat bolag som telekombolagen och liknande. Så att det är lite olika, men så definitionen blir ju egentligen så här att det är en samhällskritisk produkt eller tjänst som levereras.
Mm. Just det.
Något som, det var väl därför romarna bland annat var så himla framstående. De hade en bra infrastruktur för sin tid. Kommer jag ihåg från historielektionerna. Johanna, avloppen där. Då.
Under finanskrisen så kommer jag också ihåg att jag åkte bil i Chile i Sydamerika. Och det var Autopista Central. Och det var ju Skanska som var delägare där. De sålde sin ägarandel för 6 miljarder. Men då var det mycket tullar och sådär. Men när du säger det, ni har inte jättemycket Sverigefonden. Vi kommer in på det sen. Det är mycket ute i vida världen. Och det kanske inte alltid är staten som är den naturliga tagaren, utan det skiljer sig i olika delar av världen. Men jag kom på det nu. Poletten trillade ner för mig. Den vägen, den infrastrukturen var ju faktiskt privat. Mm. Delprivat i alla fall.
Men det är ju mycket, när man reser ner i södra Europa så är det ju ofta vägavgifter och så. Jag vet, jag åkte en del i norra Italien. Man ska genom tunnlar där i Alperna. Så.
Ja, men det är sant. Alltså, i södra Europa har ju mycket mer av den typen av PPP, alltså public-private partnerships, just med vägar. Det finns lite mer börsnoterade bolag där nere också, så det är kul.
Mm. Den här fonden har ju ett globalt placeringsmandat och när man kikar på det så är det ju 50% i dagsläget i alla fall som är investerat i USA. Men ni kan ju investera i bolag inom då exempelvis järnväg, avfallshantering, vattenrening och att det här är bolag som, då som gynnas av de satsningar som man ser både i EU, USA och Asien på infrastruktur. Kan du berätta mer om det här? För ibland känns det lite som att man alltid pratar om att man ska satsa på infrastruktur i olika länder och regioner, men att det kan vara lite politiskt tjorvigt att få igenom det.
Ja, är det mycket snack eller ser vi också verkstad? För som Johanna säger.
Ser vi satsningarna? För jag vet att man pratade om det inför valet där, vad var det, 2016 när det var, vilka var det då? Det var Hillary Clinton och Trump. Och sen så, och att det då skulle gynnas att Trump skulle investera i det, men så blev inte det. Och sen nu är Biden, så har han ett infrastrukturpaket.
Alltså anledningen till att de pratar om det tror jag är för att de som bor i USA känner väl att det är någonting som är underinvesterat i. Om man har varit och turistat lite i USA så ser man ju det själv. De ligger ju lite efter. Men, men det finns flera drivkrafter bakom det här med infrastruktur, och det du nämner är ju en av de stora. Vi har befolkningstillväxt som, och vi har underinvesterat i infrastruktur under väldigt lång tid. McKinsey gjorde en studie som jag såg 2016 där de uppskattade att man har legat på ungefär 70% av det reella behovet. Och bara komma i fatta skulle kräva liksom mer än 50 000 miljarder dollar investeringar fram till 2030. Det är ju enorma summor pengar. Det är knappt, alltså det är svårt att nästan greppa hur mycket det är, men det är liksom 30-40% mer än vad vi gör idag. Så att vi ligger efter och det kommer ta tid att komma i fatt. En annan jättestor drivkraft är ju det här med omställningen från fossilt till rent. Och den är också extremt stor. Jag såg någon studie från Morgan Stanley där man sa att om vi ska uppnå net zero till 2050, vilket i princip de flesta länder har
skrivit under på,
så det är investeringar på 50 000 miljarder dollar i investeringar. Det är liksom, det är bra mycket mer än vad vi gör idag. Så att det är liksom enorma summor pengar. De uppskattar också att det kommer omfördelas mellan 3 och 10 000 miljarder dollar i rörelsevinst från liksom gammalt brunt till nytt. Och när man tänker efter, det är ju jättemycket saker som ska göras. Alltså dels är det själva kraftgenereringen som ska bytas ut. Vi ska liksom ta några kolkraftverk och fossilt bränsle ut, och vi ska liksom bara ha förnybar solenergi och vind och vatten och så vidare. Men det är inte bara att byta ut allt det. Det är också elnätet måste anpassas för en helt annan typ av distribution. Liksom konsumenterna blir nu också producenter. Man kanske har en panel på taket och vill kunna sälja den överskottsenergi när man inte använder den. Måste bygga lagring. Alltså fossilt har ju en fördel, det är att det är rätt lätt att lagra och transportera. Det måste vi på något sätt kunna lösa. Vi har ju batterier, man har vattenkraft, kan man också göra lite, och kanske vätgas, men det måste skala upp mycket. Så att det är liksom enorma investeringar och en av de stora drivkrafterna bakom liksom tillväxten som kommer i infrastruktur.
Det är två stora teman. Det är ju klart att som du sa här, vi har investerat runt 70% av den nivån vi borde investera för att hålla kapitalstocken i schysst skick. Och sen har vi ju rätt stora delar av världen som inte har den infrastrukturen idag som de borde ha, och som man kommer att bygga nytt framåt. Vän av ordningen blir ju då lite nyfiken på det här. Kostar naturligtvis också pengar. Räntorna runt om i världen är relativt låga, kanske även i tillväxtmarknader som kanske i större behov av ny infrastruktur. Men hur kommer det här att betalas? Alltså jag tänker på efterfrågan. kommer det här att lösa sig för att räntorna är så låga och att det är relativt billigt att bygga infrastruktur och bra för att få in många människor i sysselsättning? Eller kommer det här att leda till att vi behöver höja skatten och att det här blir liksom, kan bli politiskt kämpigt att driva igenom infrastruktursatsningarna som jag kan tänka mig att du och bolagen i din portfölj hoppas på?
Men en av de liksom attraktiva egenskaperna med infrastruktur, det är att det är ett must have. Det är liksom inte nice to have. Alltså om man tittar på bolag så gillar man ju alltid bolag som är must have, så inte nice to have. Infrastruktur är must haves. Det går att undervisa ett tag, men till slut så måste man göra någonting åt det. Sen när man finansierar det finns det olika sätt. Man kan göra det via skattehöjningar, man kan göra det via lån. Det finns mycket... Det finns olika sätt att göra det på. Sen tror jag också att vi som investerare kommer få en viktig roll att finansiera omställningen till den hållbara energin och så vidare. Så att, men där ser man ju mycket i positivt det man ser med att hållbarhetsaspekter och får liksom en större betydelse för investerarna. Så att,
den här fördelningen då, 50% i USA. Sen var det Europa va, som var största.
Europa och sen Asien. Ja. Mm.
Har det bara blivit så? Ni tittar efter intressanta bolag och så råkar det vara så att det är mest i USA?
Det har bara blivit så. Sen är det ju så här, tittar man på en global fond så är det inte sällan det blir typ så här. För att det är lite så här ekonomin ser ut. Jag tror att Europa är lite tyngre kanske i fonden än vad den är liksom globalt. Och det är väl alltså, om man tittar på ekonomin. Men det är lite för att att det finns fler bra börsnoterade infrabolag. Som jag sa så finns det ju då den här liksom, historiken av att infrastrukturbolag i södra Europa till större grad är börsnoterade. Det finns ju vägar och så vidare. Så att det har blivit så.
Vad är det för typer av infrastruktur som ni... Vad är mest intressant ur investeringssynvinkel och vad är det ni kikar efter? Vad har ni landat i för sorts infrastruktur?
Nej, men alltså, vi har egentligen sagt att vi ställer tre krav på våra investeringar. Det första är den uppenbarligen tydliga kopplingen till infrastruktur. Men för att sortera bort bolag som har koppling till infrastruktur men som kanske inte riktigt påminner om infrastrukturbolag genom att de är kanske lite högre risk och så vidare, så har vi sagt att vi vill ha karaktärsdrag som är typiska för infrastruktur. Så liksom stabil intjäning i form av liksom långa kontrakt, gärna inflationsjusterade kontrakt, höga inträdesbarriärer och så att säga lång förutsägbarhet. Så att det är det andra kravet. Och det tredje kravet är att det här är en så kallad artikel 9-fond, en mörkgrön fond. Så investeringarna vi gör, de måste, alltså bolagens produkter eller tjänster måste på något sätt hjälpa till att uppfylla något av FNs 17 hållbarhetsmål. Så att det är liksom de tre huvudkraven vi har.
Och bara till våra lyssnare, artikel 9-fond är alltså det som vi brukar kalla mörkgrön fond och det är en fond som har hållbarhet som ett av sina primära mål.
Ja,
och det här är ju standardiserat då från EU så att det finns vissa krav att uppfylla för att vara det helt enkelt. Men det är ett EU-klassificering kan man säga.
Ja. Det finns ju få liksom nischer där det här med hållbarheten passar bättre, för att jag menar, hållbarheten är en av de stora drivkrafterna inom infrastruktur, så att det passar ju extremt bra att ha en hållbar infrastrukturfond. Men din fråga var egentligen vad vi kollar på. Sen finns det ju de här liksom industrierna, det finns ju olika segment där, men vi gillar till exempel mastbolagen. De har liksom väldigt attraktiva affärsmodeller, oftast liksom höga inträdesbarriärer, lång tillväxt framför sig. Så att det finns, vi har en del järnväg som vi tycker om. Det finns många liksom segment som vi tittar närmare på.
Om jag ska vara lite så här dumstruten här, mastbolagen, vad menas med det?
Förlåt. Ja, men det är ju telekommaster. Egentligen det man ser, om man går på stan, så där man ser de här antennerna där telekombolagen sänder ut sina 5G-signaler. Det mastbolagen gör är att de ordnar plättland eller en bit på tak skriver ett jättelångt hyresavtal. Sen bygger de upp en liten mast där, lite kraftförsörjning, och sen hyr de ut platsen på den här masten till telekombolagen. Och det som är attraktivt med det är att de har väl hyrt ut till en, sen vill man gärna hyra ut till två, och liksom nästa och tredje kunden är i princip ren vinst, för att man kostnaderna är fasta och låga.
Ja, men det där ser man ju om man tittar på fastigheter där man bor, kanske gärna de som är av central karaktär, så ser man ju alla de här bredbands 4G-master, de är ju bara en 5-6, nu överdriver jag, en 2 meter höga, och ett antal stycken sådär för att kunna skicka signalen. Men tycker du att det är ett hot med liksom satellittrenden vi nu ser, och typ ett Starlink, att man ska kunna köra via satellitkommunikation istället för bredbandsmaster?
På lång sikt kanske. Starlink är ju jättespännande. Jag följer det med intresse. Det man försöker göra är ju väldigt häftigt. Initialt, om jag har stått rätt, så handlar det mer om att kanske ge internet liksom snabba hastigheter till lite mer svårtillgängliga platser som kanske inte har internet idag. Men på sikt, lyckas man lösa det och få snabba hastigheter, så är det helt klart någonting man måste ha koll på.
Jag tänker avkastningsmässigt. Du pratade om att klassisk infrastrukturbolag kanske har lite lägre risk än liksom random aktiebolag. Just för att man har ofta kanske en, det är långa kontrakt i en statlig motpart eller liknande i många fall och så vidare. Vad är det man kan förvänta sig avkastnings- och riskmässigt med den här fonden?
Så infrastruktur brukar ju, som du säger, betraktas lägre risk och lite lägre avkastning. Det man ska liksom veta är att alltså, infrastruktur som tillgångsslag är hyfsat brett ändå. Det går liksom hela vägen från väldigt låg risk. Vi snackar liksom så här mogna elnät och sådär. Väldigt låg risk och lägre avkastning. Till när man börjar titta på kanske flygplatser som är mer cykliskt och till och med så här helt nya projekt som byggs från noll. Där risken är då lite mer projektbaserad. Vårt mål och vår förhoppning är att hamna någonstans liksom i lägre delen av aktier när det gäller risk och avkastning. Den här produkten är tänkt som liksom lite låg beta, lägre volatilitet och därmed då kanske lite lägre avkastning. Men det är liksom en lite säkrare produkt.
Så för aktieplaceringar i det lite mindre riskfyllda spannet, eller lägre volatilitetsspannet helt enkelt.
Så var lite mer gott om natten. Jag tänker bara backa tillbaka till när jag pratade och jämförde med liksom min morgon ser ut och slukhålet och allt vad det är. För där pratade jag ju om Peab och Skanska och NCC och alla möjliga som man kanske tänker på i Sverige när det kommer till infrastruktur. Men egentligen bara för att klargöra för lyssnaren, för där tänker jag, de bygger ju infrastruktur till beställare, och tittar man på som bryter ner index och tittar på sektornivå, så har vi den här utilities-sektorn med kritisk infrastruktur. Jag tolkar det ju som halvvägs in i avsnittet. Ni märker ju att jag är seg, men jag förstår att ni äger liksom redan färdig infrastruktur där det finns en ägare till den här bron, till den här masten eller vad det kan tänkas vara, som befinner sig i en noterad miljö. Inte bolag, om jag har förstått det rätt, som bygger infrastruktur, utan redan befintlig dito.
Precis. Alltså vi har ju lite udda fåglar i portföljen ibland, men vi vill ju på något sätt att det ska finnas en stabilitet. Så byggbolag har kanske lite lägre stabilitet, men vissa byggbolag tar liksom ägarandelar i det de bygger och driver projekt under lång tid och kanske på så sätt får sin lite högre stabilitet. Så att det som du säger, vi går till mer stabila, mogna hållet.
Förutom det, finns det någonting ni inte vill ha i fonden? Alltså, finns det någon sån här självklar i din värld som inte är lika självklar för mig och Johanna, liksom, herregud, nej, det här området inom infrastruktur, det håller man sig långt ifrån.
Nej, men alltså allt som har koppling till fossila bränslen tar vi bort. Och där finns en hel del av det inom infrastruktur. Pipelines, så här gasnätverk i städer. Så att det försvinner. Sen finns det då delar som är lite mer cykliska, till exempel flygplatser. Nu har de ju då, det har ju redan hänt så att säga, så att det kanske är i så fall lite intressanta nu, men det är en sån grej som jag skulle liksom tänka lite extra kring innan jag gör. Men sen har vi ju ett krav till. De här bolagen måste ju uppfylla något av de här FNs 17 hållbarhetsmål. Så att det exkluderar en hel del som kanske, det är inget fel på de här bolagen, men deras produkt eller tjänst är inte någon som vi känner så här, wow, den här hjälper till med att uppfylla det här målet. Så att där försvinner ju rätt många bolag också.
Typ flygplatsen.
Tills vi har fått de där elektrifierade flygplanen.
Precis. Mm.
Ska vi ta en kik på portföljen?
Det tycker jag verkligen att vi ska. Vi är nyfikna. Nu vill vi ju veta. Det kanske är någonting. American Towers har vi pratat om här varmt. De kanske finns med på topp 10-listan. Johanna, vad har vi i portföljen som vi vill fråga om?
Ja, det är nästan som man kan tro att du har tjuvkikat på den här topp 10-listan. För om vi kollar det största innehavet i fonden då, omkring 4% av fonden utgörs av just American Tower Corporation.
Mm. Nej, men som jag sa, det som är intressant, det är sin attraktiva affärsmodell. Men det som gör de här lite intressant också, det är att de är en av de största fristående i världen. Jag tror att de har 187 000 master utspritt i, inte bara i USA utan verkligen överallt. 65% av dem är faktiskt i utvecklingsländer. Bara för att jämföra med Telia. Telia har typ 25 000 master i Baltikum och Norden. Så att de är väldigt stora. Och de uppenbara drivkraften här är liksom fler människor som vill koppla upp sig med sina mobiler. Snabbare hastigheter. Så att
plus att det är bara varannan människor på planeten som har internetaccess.
Exakt.
Mm. Jag kan tänka mig att de här bolagen gillar lite också.
Ja, men det gör de. Särskilt inom den lite mer mogna uppenbarligen, alltså självklart så tittar man därmed på förnybar energi. Där är liksom tillväxten så stor så att där, de delar inte ut så mycket utan de återinvesterar i nya sol. Parker och vindparker.
Låter väl rimligt. Om vi tar oss en kik på nästa bolag då, på topp 10-listan. Hydro One.
Hydro One är ett kanadensiskt elnät. De distribuerar el till privatpersoner. Det är en så kallad regulated utility. Det betyder att de har ett monopol. Det är det enda elnätet där de finns och lagstiftaren säger så här mycket får ni tjäna och så är det så. De sätter ett avkastnings en kostnad för kapital och hur mycket de får liksom tjäna på det. Det vi gillar här är ju att som jag nämnde lite innan den här omställningen från liksom centraliserad kraftgenerering som sprids ut till liksom konsumenter från att det kommer lite från en solpark på ett ställe, lite från en vindpark på ett annat och pyttesmå från liksom enskilda konsumenters tak när de har solpaneler. Det blir typ ett annat nät som måste byggas och de investerar väldigt mycket i det här så att intressant ut så här hållbarhetsperspektiv också.
Kontroversiell fråga. Gillar du monopol? Nej, inte så kontroversiellt i och för sig.
Alla investerare gillar väl monopol. Men de här monopolen är ju reglerade så att just för att de ska liksom missbruka sina ställningar. Så att,
Men innan nästa bolag på listan bara, finns det i och med att du investerar i monopol, alla investerare gillar monopol, det är ganska skön konkurrensbild. Men finns det en hög regulatorisk och politisk risk i det här universet när det kommer till infrastruktur?
Men alltså den politiska risken är ju det är en av riskerna som vi tittar på. Dels för att, alltså som jag nämnde det här Hydro-anfallet, lagstiftaren sätter ju, kan ibland vara så att de bestämmer hur mycket bolaget får tjäna. Sen brukar inte de liksom trakassera bolagen utan de vill att det ska vara välfungerande och finnas liksom pengar för att återinvestera och bygga upp nät och så vidare. Så att i liksom industriländer, vissa utvecklingsländer har haft en liten historik av att vissa sådana här typer av bolag förstatligas helt plötsligt kanske inte helt frivilligt Men sen finns det andra segment där det kanske lite mer politiskt känsligt. Jag tänker på till exempel skolor i Sverige där man pratar om liksom, får man ha vinst i välfärden och så vidare. Så att där finns ju den risken. De sorteras ju oftast ut redan på att de har inte de här karaktärsdragen vi letar efter. Så att, men politisk risk är en.
Det är en faktor. Om vi återgår till listan då, så ska jag bara dra igenom lite snabbt sen. Sen får du prata lite mer om dina favoritcase kanske, eller om det är några specifika som du tycker att våra lyssnare ska få höra lite om. Men det vi har på listan här just nu då, topp 10-listan, det är Healthcare Trust of America, Canadian National Railway, sen ett tyskt bolag som...
Du måste uttala...
Vantage Towers.
Det engelska uttalet ska vara Vantage.
Vantage. Jaha.
Towers, det är en spin-off från Vodafone. Det är ett torn.
Vantage Tower.
Reta Johanna med sina uttal genom poddens historia. Det har varit många och de har varit roliga, och man brukar säga att gott skratt förlänger livet.
Men det här trodde jag skulle vara ett tyskt. Republic Services, Waste Management, Niklas favoritbolag, eller du brukar ofta ta upp det.
Ja, men jag hoppas det är en del av caset också. Nu Kina köper inte så mycket sopor heller. Jag hoppas och håller tummen att det är ett av casen.
Ja, NextEra Energy. Sen har vi...
Physicians.
Physicians Real.
Det är trust. Det är sjukhus.
Physicians Trust och Netlink NBN Trust. Ja, det är sjukhus och grejer. Jag lämnar min lista där hem, så varsågod, kör lite av de casen du har valt ut.
Nej, men... vi nämnde Amerika, men waste management, jag kan bara nämna lite kring det caset. Det är ju USAs största sophanteringsbolag. De har alltid legat lite i framkant när det gäller återvinning. De började, var bland först med så här single stream recycling, tror det heter. Det är egentligen så här, kunderna kan bara slänga allt i en soptunna och sen så sorterar de det på någon station och sen så återvinnare. De är USAs största återvinnare av hushållsavfall idag. Jag gillar de här sopbolagen. Dels av hållbarhetsaspekter, men också, de är oftast, när man väl har blivit etablerad och är stor, så är man lite skyddad av nätverkseffekter. Du vet, är du störst i en stad med uppsamling så kan du optimera dina rutter bäst. Sen är det också att de här platserna dit man tar skräpet, ingen vill ha fler sådana i närheten av någon stad. Så och det är till och med så att antalet i USA minskar, så att, och de har flest, vilket ger dem liksom en fördel, så att de kan samla in mer skräp. Så att fint bolag, kommer inte växa supermycket, växer väl med BNP typ, men
en av de stabilare pjäserna då i fonden.
Ja. Något annat case, finns ett portugisiskt bolag som heter EDP Renewables som är solpark. De startades 2007 av EDP, som är det portugisiska energibolaget, och sa vi ska göra ett bolag som bara gör 100% förnybar energi. Och de har byggt vindkraftsparker i Portugal, men också USA, Mexiko, Spanien. Idag har de 14 gigawatt, vilket om man ska liksom omsätta till Sverige är typ, de kan försörja hela Sverige med energi. Dessutom har de en pipeline på 50 gigawatt, så att de kommer växa mycket. De har återinvesterat det mesta, delar inte ut så mycket. Spännande case. Sen har vi Union Pacific, snackar järnväg. Union Pacific, jag tror de är näst störst i USA. 57 000 kilometer. Nej, de har över 50 000 kilometer järnväg, vilket liksom är typ tre gånger så mycket som finns i hela Sverige. Jag nämnde innan, järnväg är ju lite mer liksom konjunkturkänsligt. Om inte det sker någon handel så är det ingen som behöver frakta någonting på järnväg. Men Union Pacific har liksom ett duopol väst om Chicago, tillsammans med BNCF som är Warren Buffetts bolag. Vilket gör att de kan höja priserna när det behövs. Så vill man liksom skeppa någonting på tåg väst om Chicago måste man gå till en av de här. Så att det är lite stabilare än man kan tro.
Du sa att man ofta kan sova gott om natten. Man har den här typen av bolag, de växer kanske som BNP. Och det finns ett stort spektrum både från låg risk till liksom sova i ide till ganska hög risk, sova ganska ymnigt. Innebär det här med tanke på att säga att man då växer som BNP, om man vill ha upp avkastningen lite grann, man kanske vill ha lite högre rentabilitet på eget kapital och sådär. Ser vi en viss belåning i den här typen av bolag, att man använder belåningen aktivt för att få upp rentabiliteten på det här kapitalet när det ändå är en så pass trygg infrastruktur, om vi tar det tryggare liksom spannet som ni befinner er i? Är det en del av de här bolagens affärsmodeller?
Ja, absolut.
Med kapitalstruktur?
Infrabolagen är mer belånade generellt sett. Sen ibland finns det begränsningar, alltså att lagstiftaren sätter en gräns för typ hur mycket de får låna. Men helt klart, det är så man gör. Och det tycker jag inte betyder att risken är högre. De här klarar av det med tanke på hur stabila och långsiktiga de här kassaflödena är.
Men är det då en ränterisk? Jag tänker mig nu är det så här, lower for longer pratar man ju väldigt mycket om, och det blir ju säkert så. Mm. Men om vi skulle se en spik uppåt i marknadsräntor globalt om några år, kanske någon gång under vår livstid får vi väl se det, skulle det liksom drabba den här typen av bolag extra hårt då?
Alltså det, som alla bolag, så när avkastningskraven går upp så är det ju negativt för värderingarna, alltså för, så att det är klart det skulle vara negativt för de här bolagen också, och det är ju en av riskerna. Sen tror jag inte att det skulle vara i hög utsträckning, det tror jag inte.
Just det.
Jag tänkte hoppa tillbaka lite till de här järnvägsbolagen som du pratade om och någonstans landa i något högst politiskt just nu. Men först en liten utsvävning. Jag ska göra Niklas och ha en liten utsvävning på området. För att vad gäller järnvägsbolag så kommer jag ihåg att du och jag, Niklas, har varit på någon presentation där vi fick se en bild över de största sektorerna eller de största bolagen på amerikanska börserna de senaste 150 åren eller någonting. Nu var det techbolagen, 80-talet omkring, där var det energibolagen, och sen har det varit, ja, nu står det still i min hjärna i alla fall, men typ slutet av 1800-talet, då var det de här järnvägsbolagen som var dominerande på de amerikanska
börserna. Men jag är för sent på det.
Ja. Nej, du kanske är helt, förhoppningsvis helt rätt på det, för Amtrak Joe. Joe Biden blev ju president här i USA, och en del av hans infrastruktur, eller hans båda hans gröna satsning och infrastrukturpaket som han vill få igenom kongressen. Det handlar ju bland annat om att de vill ha en ny tåglinje från öst till västkust i USA och lite annat. Väldigt många olika visionära delar som kanske inte går igenom. Men just nu har han ju ett infrastrukturpaket som han vill baxa genom kongressen. Har du några tankar där?
Ja, men det har jag. Vi får se vad som händer. Det ska bli intressant att följa. Så det som har hänt var ju att man fick igenom det här genom senaten, det här förslaget. Det man gjorde var att man kopplade det här till ett annat större paket som man kallar för social infrastructure, men det är lite missvisande, men lite mer investeringar i social välfärd och så vidare. Man kopplade ihop de här paketen och sa att vi godkänner bara dem tillsammans. Och det är väl det som har stannat av lite nu, och det man försöker göra nu är väl att man försöker göra det här andra paketet på social infrastructure lite mindre och på så sätt försöka få igenom det i representanthuset. Vi får se vad som händer, och det är många som har frågat om det här programmet, och jag har faktiskt räknat lite på det och konstaterat att
såklart du har, nej, såklart jag har. Du är
precis. Det är programmet är ungefär 1,2 triljoner, alltså 1200 miljarder dollar, ja, över 8 år. Det är ungefär en dubblering jämfört med det de investerar idag. Tittar man på liksom hur mycket pengar som läggs på infrastruktur av liksom staten i USA, så är det ungefär 160 miljarder dollar per år. 80 av det kommer från liksom federal government, och resten kommer, och resten då 80 kommer från delstater och lokala myndigheter. Så 160 miljarder dollar per år låter ju rätt mycket.
Nej, jag tror att du kommer säga att det behövs mycket, mycket mer än så.
Det behövs mycket mer. Mm. Men om man jämför det med typ, det är typ vad de 20 största bolagen i infrastrukturbolagen i USA lägger på investeringar på ett år. Så att den privata delen är jättestor. Och tar du alla infrabolagen så är det liksom dubbelt så mycket som de här federala investeringarna. Så att på totalen så har det här programmet inte superstor effekt i helheten. Det är kanske en ökning med 15% om de får igenom det. Vilket liksom är, det är ju nödvändigt och det är positivt. Men det är liksom inte helt avgörande för liksom infrastruktur som tillgångslag. Så att, ja.
Det är positivt om det går igenom, men det är inte kris och katastrof om det inte går igenom.
Nej.
Nej, men det här är lite grann, jag menar, det här är ju typ svensk statsbudget plus meny. Och du är ju in lite grann på det, den här beloppen av 160 miljarder dollar årligen. Och du har ju varit in på lite grann OPS, offentlig-privat samverkan, eller PPP som du sa då, Public-Private Partnership. Vad är det, och liksom, vad skiljer det sig kontra att det bara är en stat som är ägare av infrastrukturen? Hur vanligt är det med det här OPS eller PPP, samma sak, två språk då, så att säga? Och investerar ni i det också?
Ja, men PPP är egentligen bara att staten tar hjälp av en extern finansiär oftast, som är utbyte mot att finansiera ett bygge eller ett projekt, får en exklusivitet på att tjäna pengar på den här tillgången under en viss period. Vi har flera sådana investeringar. Vi har ett bolag i Nederländerna som heter Tink. De äger, de har flera PPP-projekt. Bland annat har de en spårvagnsinfrastruktur i Antwerpen, en sluss, en vanlig sluss på ett annat ställe i Holland. Sen äger de 50 kilometer motorväg på lite olika ställen där de då har vägtullar. Vi har något annat bolag som äger en bit motorväg i Norge. Så att vi har massa sådana i portföljen.
Det låter ju ändå som en katalysator. Här är så här, staten, ja, de borde ju kunna ha råd för vissa att finansiera det här. Men det låter ju ändå som att det här är en katalysator som gör att fler projekt blir verklighet. Lite grann, jag tänker på läkemedelsindustrin. Man forskar fram ett läkemedel, man får patent på 20 år innan generika ger sig in i matchen. Mm. Det är bra, för då får man betalt för den liksom, risken plus alla forskningskostnader, så får man göra lite avans på det hela. I det här fallet, prata om Antwerpen och allt vad det är, då, om man ser att här behövs det ju ny infrastruktur. Istället för att försöka få någon statlig aktör att betala för det, säger, men vi bygger och finansierar det här. Mm. Mm. Så länge vi får ta intäkterna och får ta en peng varje gång man åker med den här linbanan eller vad det kan tänkas vara. Det låter ju som en katalysator som gör att fler projekt blir verklighet.
Mm. Ja, men så är det absolut. Och det var nog därför det kom till från början. Man såg att det var ett bra sätt att finansiera de här projekten när det saknades andra resurser.
Mm. Spännande. Mm. Vi har pratat lite kort här tidigare om lågränteklimatet också. Är det en, liksom, har det en märkbar effekt på investeringsviljan när det kommer till infrastruktur? För nu sa du här tidigare, logiskt nog, att infrastruktur är need to have, inte nice to have. Så det kanske egentligen inte spelar någon roll vart räntan befinner sig och sådär. Och gärna kanske man bygger infrastruktur också för att skapa sysselsättning i sämre tider och så. Ränteklimatet, påverkar det överhuvudtaget investeringsviljan?
Nej, men det tycker jag, det är svårt att säga att det har gjort generellt. Alltså lägre avkastningskrav har ju bara, eller lägre ränta har ju bara lett till lägre avkastningskrav på alla tillgångar. Jag tycker inte man ser någon minskning i investeringar, och jag tycker det gäller infrastruktur också. Sen har avkastningskraven minskat, men det är väl, så det är väl det man har sett.
Finns det några delar av världen som är extra intressanta? För man, liksom, när man tittar på din portfölj så kan man ju inte beskylla dig för att ha ett starkt home bias. Men även om de bolagen som du äger är noterade i USA eller Kanada, liksom världens största kapitalmarknad, kanske inte konstigt att många stora bolag är där. Men de kan ju i sin tur äga infrastruktur över hela världen, så att säga. Finns det några delar som är överrepresenterade i världen, eller några delar av världen som du tror på extra mycket?
Nej, men jag tror att det här med, om man tittar på de stora drivkrafterna, hållbarhet, det är liksom inte en lokal, liksom omställningen till förnybar energi, det är ju inte en lokal företeelse. Det är ju någonting som alla länder behöver göra. Sen har det arbetet kommit längre i vissa delar av världen, liksom kanske Europa än andra, men de andra kommer säkerligen komma i fatt. Tittar man på det här med underinvesteringar, så är det kanske lite mer i liksom Europa och USA, om man tittar på liksom de stora ekonomierna. Kina har ju liksom haft en hyfsat hög procent av BNP i infrainvesteringar, så kanske liksom inte lika mycket där. Men,
och vågar man äga? Är det möjligt? Och vågar man äga infrastruktur i Kina?
Jag har inte vågat än så länge, men kanske någon dag. Indien ska också satsa jättemycket på infrastruktur, dubbla budgeten. Vissa liksom regioner har kanske investerat lite för lite. Tänk, det är väl typ USA och Europa som sticker ut lite, där man kanske har ett större behov att komma ifatt. Men det här med hållbarheten, den finns ju överallt. Ställa om till fossilfritt.
Nu ska ju EUs taxonomi antas och liksom träda i kraft nästa år. Bolag ska börja redovisa sin gröna ratio, hur mycket av ens verksamhet som kan klassas som grön i enlighet med EUs taxonomi. Är det här något som liksom kommer förändra eller gynna vissa typer av infrastrukturbolag eller någonting? Är det någonting som har påverkan på marknaden?
Och finns det risk för stranded assets?
Nej, men jag tror att det kommer ha påverkan. Alltså den här hållbarhetstrenden är ju extremt stark, vilket ju faktiskt är extremt positivt när det gäller omställningsarbete, för det kommer ju krävas kapital. Och jag tror att det är ju liksom lite syftet med den här taxonomin, att göra det lite enklare för oss investerare att allokera våra pengar i rätt riktning. Så att jag tror det. Sen går det ju inte alltid, det är lätt med sån här typ av projekt att det bara, man vill gärna få en siffra och så ska den säga allt. Så lätt kommer det ju aldrig vara, man måste ju titta djupare, och det finns vissa bolag som kanske ser bra ut på något mått som kanske inte är så bra som man tror. Men det kommer nog hjälpa.
Ja, det är väl lite det som är syftet. Mm. Men allt som inte är grönt i enlighet med taxonomin är ju inte ohållbart, som vi har pratat om i den här podden. Det finns ju det som inte är någon, inte får någon färg alls, men som kan vara synnerligen bra ändå. Vi har pratat lite om att det är lite olika delar. Vi har de ganska cykliska infrastrukturbolagen kontra de mer stabila, mer stabil intjäning. Och det gäller att ha en bra mix av de båda. Men hur ser värderingarna ut inom de här nischerna nu?
Jag gjorde en liten sån här enkel analys där jag jämförde den förväntade dividendgilden, dividendgilden på MSCI World Infrastructure, som är liksom ett av de största indexen i infrastruktur, och jämförde det med MSCI World. Infra brukar ju ge hög avkastning, och tittar man idag så är den skillnaden mellan vad du får för infraavkastning med worldavkastning, du får 4,2 på infra och typ 1,87 på MSCI World.
Och den skillnaden
i direktavkastning. Och att i relativa termer ser det billigt ut. Sen har ju avkastningskraven gått ner över den här perioden. Så att,
och för att summera ihop allt det här då, vad är liksom hisspitchen för att investera i och ha en del av portföljen allokerad mot infrastruktur i din mening?
Ja, men tre bra anledningar. hållbar infrastruktur, har liksom en bra långsiktig avkastningspotential. Det andra är att det är ett liksom stabilt och hyfsat tryggt tillgångslag. Och sen slutligen, de två egenskaperna tillsammans tycker jag att det liksom passar rätt bra i en väl diversifierad portfölj. Och ha en liten del som är lite tryggare.
Jag måste ändå bara fråga, för här i början när du sa att du snörde in på det här med börsen och aktier och tyckte att det var galet roligt. Men trodde du att det var infrastruktur i slutändan du skulle jobba med professionellt?
Nej, men vet du vad jag kom på? Det är att jag är liksom value. Det är skönt att komma tillbaka till liksom ren value. Det är liksom dividend yield. Det är liksom stabila bolag. Det är det här jag började titta på. Så att jag tycker faktiskt det är väldigt kul att komma till något lite mer, vad ska jag kalla det, old school.
Old school, det låter bra.
Det låter bra. Och jag bara tänker så här nu när jag suttit och lyssnat här och kollat lite på innehaven i fonden och så. Det här är ju någonting som man kan vara ganska är lite tunnsått med på Stockholmsbörsen. Om man tänker att många svenska investerare är ganska hemmakära om man har någon Sverigefond och så vidare, så ger ju det här en exponering som man inte riktigt når via våra vanliga Sverigefonder.
Mm. Det stämmer.
Ja.
Med de orden, Mikael, stort tack för att du kom till podden. Det här har varit jätteintressant.
Tack för att jag fick komma.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Och hej då också på dig, Johanna.